Värvet görs i samarbete med Acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Men ibland kan jag bli så här, hur länge ska jag jobba med det jag gör? Och det beror inte på att jag inte trivs med det jag gör, men det kan bara vara så att jag känner att fasiken, vad ska jag göra resten av mitt liv?
I många svenska hem är den en konstant. Ett sällskap till frukosten sedan nästan 15 år tillbaka. Men hur hamnade egentligen Jesper Börjesson, en av TV-Sveriges kanske mest musikintresserade profiler, i TV4s Nyhetsmorgon? Det är en inte så lång historia som vi dock givetvis avhandlar alldeles strax. Och den karaktäristiska dialekten stammar från Skåne och Småland. Således är det kanske inte supermärkligt att just han landade några av de större intervjuerna som gjordes med Ingvar Kamprad, och intervjuer har också blivit lite av hans specialitet, med allt från trissvinnare, stora och mer obskyra artister och makthavare. Men idag vänder vi på steken i vad som i folkmund går under benämningen Värvet, avsnitt 377, med mig Kristoffer Triumf, producent Klara Åström och Månsson, och alltihop är utgivet av Acast. Här är Jesper Börjesson.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag tänkte på det på vägen hit när jag var lite småstressad. Men jag hann i tid, för jag hatar att inte vara i tid. Men då tänkte jag på att jag har fortfarande lite dåligt samvete. För att jag bjöd ju in dig till Nyhetsmorgon lördag för flera år sedan. Mm. Och då, för jag fastnade ju tidigt för dina långa och lysande samtal, eftersom jag själv brinner för det. Men då när du kom så var det något knix med tiden, kom jag ihåg. Det var så att det var något som drog över eller vad det är. Så det blev inte alls lika lång intervju som jag hade hoppats på. Då tyckte jag det var lite pinsamt, för att här bjuder jag in dig för att jag gillar dig, för du gör dina långa intervjuer, och sen kunde jag inte själv erbjuda tillräckligt med tid. Men hoppas inte att du gramser på mig för detta fortfarande.
Jag hade glömt bort det.
Ja, vad bra.
Ja. Men det blir fel ibland.
Ja.
Ja. Du, jag tänker att du är en, nu får du, jag hoppas du inte tar illa upp, men du är en väldigt rolig typ av gäst för mig, för att du är en person som otroligt många vet vem det är, men som otroligt få vet vem du är. Mm. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja.
Alltså, alla känner till dig, men få känner dig, kanske.
Det är nog sant, och sen så håller jag väl själv en ganska medvetet låg profil utåt sett. Mm. Eller det är i alla fall min ambition. Att jag inte syns eller hörs så mycket utöver det jag redan gör. För det gör jag ju ganska mycket via mitt jobb.
Mm. Men du går inte på event och...
Ytterst sällan jag gör det, om det är någonting jag känner att jag kan få ut någonting av. Det vill säga en bra konsert eller en bra teaterpjäs. Och, ja, det ska vara något kul mingel någon gång. Men det är väldigt, väldigt sällan faktiskt.
Mm. Och inte så mycket lekprogram heller, eller?
Nej, det är inte riktigt min grej heller faktiskt. Men därmed inte... Alltså, bara en gör som den vill. Men jag har liksom kommit fram till det att jag... Jag vill inte synas mer än vad jag redan gör.
Nej, jag förstår. Och, alltså, skulle du inte kanske kunna tjäna ditt liksom varumärke inom citationstecken om du var mer, lite mer då?
Det skulle det säkert göra. Det skulle det säkert göra. Fast som jag också tänker ibland, att det är ganska skönt att höra det som du sa precis till mig, att många vet kanske vem jag är, men man kanske inte vet så mycket om mig. Och då när man då ibland ställer upp till exempel i ett sånt här sammanhang, så kanske folk tycker det är lite mer intressant att lyssna på någon som kanske inte säger någonting så där jätteofta om sig själv. Men när man väl gör det, så kanske det blir lite mer intressant.
Ja, vi får se.
Ja,
shoot. Sista där en och en halv timme.
Ja, fy fasiken.
Nej, men jag tror att det blir bra. Jag tänker att vi ska börja med att sätta Älmhult på kartan. Vad är det för plats?
Det är en plats dit jag flyttade 1977 från nordvästra Skåne. Pappa fick ett bra jobb där. Vi flyttade dit. Vi hade ingen som helst relation till det stället. Vi var ju skåningar allihopa. Och även känner vi oss fortfarande att vi är. Men vi flyttade dit, och jag hade en jättebra uppväxt. Ett samhälle 6 mil från Växjö ungefär, nära Skånegränsen. Bor så här 15 000 i kommunen. Och alla vet ju IKEA. Mm. Eller väldigt många i alla fall. Så det är väl det som det är mest känt för. Och sen på början på 90-talet så blev det känt för en annan sak. The Creeps, jag vet inte hur många som kommer ihåg dem. Goda vänner till mig, en del av dem. Fantastiska människor, men de spelar ju inte längre.
Nej, jag tänkte att vi skulle prata lite om dem. Vi kan nästan göra det på en gång. Var du nästan med i bandet?
Nej, det var jag inte. Men en av mina bättre vänner heter Putte och spelar trummor i Creeps. Och så Hasse Ingmansson bor ju här uppe numera, mediaprofil och sådär. Men Putte var väl den jag umgicks med. Och vi hade ett fantastiskt ställe. Det var ett hus med 4 lägenheter. Och jag hade en, Putte hade en, och sen som heter Stanley och en, och Ted hade en annan. Och vi liksom skötte oss själva och hade fantastiska fester tillsammans och käkade frukost där på helgerna tillsammans och umgicks jättemycket. Så det var en viktig del i min ja, uppväxt. Jag var väl vuxen redan då, men det var en fin period i mitt liv faktiskt. Mm.
Och det var då de breakade typ?
Ja, de breakade lite tidigare. Men jag var ju med liksom... alltså, ja, men vi blev kompisar en bit in i deras storhet så att säga då. Framförallt Putte då.
Vilken tycker du är Creeps bästa låt?
Oj, oj, oj. Det får nog bli någon låt på första eller andra plattan. Första plattan finns det en underbar låt som heter Down at the Nightclub som är liksom öppningslåten på den skivan. Andra, det skulle möjligen vara Two Souls kanske då. Öppningslåten på andra plattan som jag också tycker är helt fantastisk. Okay. I've got two souls, I'm going out of my head. I've got two souls, you never know what you get. Sometimes when you feel love, you beat it. Sometimes gotta do you wrong. I've got two souls, I think it drives me mad. But if you wanna stick around, here's what I'm putting down. I've got two souls, I did you what I said. Well, you have to.
Nu kan jag vara ute på halis, men tycker du att de sålde ut som en Blue Tomato?
Nej, det tycker jag egentligen inte, för de hade ju rätt mycket av det där isa redan från början, det här liksom skojfriska, det här liksom lite ta ut svängarna, det här lite, var lite roliga intervjuer och sådär. Och sen visste jag att gänget, framförallt Robban som sjöng, älskade Sly Stone och Prince och såna här grejer, så att för mig var det ganska naturligt. Det jag tycker är synd däremot, det var ju att det dröjde så länge till platta nummer 4 kom då, som heter Seriouslessness. Som okay. Också var fantastiskt kul att följa hur när de spelade in den och sådär. Men den var ju bra, men det kändes som att när det går 4 år i musikbranschen, det är ganska lång tid. Och visst, det gick ju bra då också, men då hade på något sätt tåget gått lite, tyvärr.
Mm. Jag förstår. Vad har vi på Jöns Pinkare?
Jöns Pinkare? Nu ställde du mig. Vad är det?
Det står på Wikipedia att han var någon slags kändis på 1600-talet från Älmhult.
Ja, oj då. Och det har vi inte mycket på i mitt huvud i alla fall.
Nej. Då skippar vi det. Men, och det var ju det här som nu blottlade du liksom en miss i min research. För jag har skrivit så här. Enligt internet så är du dock född annorstädes. Du är liksom inte, du hade inte de första åren då i Älmhult.
Precis, jag är född i Åstorp, strax norr om Helsingborg.
Okej, okay. Alltså, du var andra kusten också.
Ja, precis. Så det, och mina föräldrar, ja, skåningar allihopa. Men, så det,
men din dialekt är väl ändå småländsk?
Den är, skulle jag vilja säga, om man åker ner till Älmhult så tycker de att jag pratar någon slags halvsmåländska. Och de tycker den är lite blandad med skånska då. Men jag låter nog mer, bra mycket mer smålänning än skåning tror jag. Så att någon slags förfinad småländska.
Har du haft en period när du försökte jobba bort den?
Aldrig faktiskt. Det är rätt intressant, för jag har pratat om det jag och mina kompisar när vi pluggade journalistik i 93 någonstans där. Då var det verkligen så att då skulle man inte låta så mycket dialekt. Men nu är det ju bara en fördel om man kommer från ett annat land eller om man kommer från Skåne eller om man kommer från Norrland eller vad det nu kan vara. Då var det inte riktigt så. Framförallt inte om man bröt, men om man pratar grov skånska eller småländska eller så. Så jag gick lite sån här, vad heter det, röst, alltså så här, vad kallas det när man ska lära sig artikulera lite bättre och sådär.
Talpedagog,
tack. Nej, det gjorde jag faktiskt på 4:an. Det var inte så att de sa till mig att jag behövde det, men det var nog mer en hjälp, tror jag, att lära sig artikulera lite bättre.
Ja. Och det gjorde du?
Det gjorde jag faktiskt. Men jag har aldrig sålt ut mig på det viset, liksom att känna att nu ska jag sluta prata småländska eller sådär, för det har jag alltid tyckt. Det ligger mig varmt om hjärtat. En del vet jag kan ju ändra dialekt på en månad om de flyttar någonstans. Men jag har inte kunnat göra det. Liksom.
Men du kan prata stockholmska?
Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra.
Låt höra.
Tjenare, hoppas att det här låter någorlunda okej. Okay. Men du bara skrattar. Tjenare. Sjukt dåligt.
Ja. Ja, men det var väl okej.
Okay. Ja.
Du, jag tänker så här. Alltså, du är ju... I första hand förknippad givetvis med tv, men i andra hand förknippad med musiken. Ditt ja. Stora musikintresse.
Ja, vad glad jag blev. Det tycker jag låter som en positiv stämpel på mig faktiskt, i så fall.
Ja. Ja. Vilket är ditt första musikaliska minne?
Det finns två egentligen. Det ena har direkt med musik att göra. Det var min morbror Svalle som jag hoppas lyssnar på den här podden när den kommer ut då. Han hade en, och har en helt fantastisk musiksamling. Helt galet bra. Han åkte till USA så där 65 och var utbytesstudent där och fick vara med om hela den explosionen med underbar musik. Han satte ett par hörlurar på mig precis när Stones Tattoo You hade kommit ut. Jag tror det var 81. Ett par sådana här, du vet, jättehögtalare. Som nästan är moderna igen nu. Men sådana här, ja. Och då fick jag lyssna på Start Me Up. Och det är liksom sådär, jag kommer ihåg att håren bara reste sig.
Mm.
Sen hade jag lyssnat på musik innan och köpt singlar och sådär. Men det var liksom när jag kände att det bara hände någonting.
Det var 10 bast då.
Ja. Ja. Mm. Det andra var nog när, eller jag säger 3 och jag säger det snabbt. Det andra var då när Gyllene Tider kom till Älmhult. När pappa tog med mig och vi fick stå på något cykelställstak och titta in när Gessle och gänget röjde. Det var i samband med Moderna Tider, så det måste också varit så 82 eller något.
Mm.
Och det tredje var när Johnny Thunder skulle spela på Måndagsbörsen, ungefär samtidigt. Och han var dyngrak eller vad han nu var, och han körde konserten, men det blev aldrig av. Och jag kommer ihåg krigsrubrikerna i Smålänningen dagen efter, alltså lokaltidningen. Alltså det var som att, du vet, USA hade invaderat Irak eller något. Den stilen på typsnittet var det. Och det var någonting med droger och allt vad det var, skandal och allt det där. Och då på något sätt förstod jag att rock'n'roll, det kan ju vara lite farligt och spännande.
Ja.
Så det är väl de tre grejerna jag tänker.
Jag undrar om inte Moderna Tider kom 81, för att jag tror att min mamma, jag fick nämligen köpa 2 kassetter när vi skulle bila i just Småland.
Aha, okay.
Vi skulle ner till Glasriket, jag och min mamma.
Mm.
Och jag valde då typ Bamse och Moderna Tider.
Bra val.
Ja. Och hon ruttnade ju så mycket på det, eftersom vi bara hade de 2 kassetterna. Och sen så spelade jag då valda Gyllene Tider-låtar på kam.
Nej.
Jo.
Har man sånt här typ bakplåtspapper på då? Eller?
Jag tror jag hade en femma.
En femma?
Ja. Alltså,
jag har en sedel.
Var sedel på den tiden. Ja. Mm.
Kul.
Eller kanske en 10.
Ja.
Det minns jag starkt.
Det är också fina musikminnen, tycker jag. Och det som jag tycker är så kul med musik är också att du kan ofta relatera andra saker till musiken. Mm. Alltså, ja men typ så, att den semestern som du kom på där, alltså, sånt där. Det kan jag också gilla, att musiken är någon slags kompass för mig att komma ihåg vad jag gjorde.
Mm.
Eller kanske borde ha gjort.
Så de liksom, alltså som Gyllene Tider, det var ett viktigt band för dig?
Nej, men jag gillade ju deras liksom popdriv och Fafisa och eller så här. Jag har haft förmånen att träffa Gessle rätt mycket genom åren sen, och jag pratade lite grann om det, hur stort det var, eller hur bra jag tyckte de var liksom, just framförallt då. Sen tröttnade jag rätt mycket på Sommartid och rätt vad det var, men de 2 första skivorna tyckte jag var fantastiskt bra svensk popmusik.
Mm.
Och sen var det väl Silverdalen som jag nämnde, det var ett sånt där stort som finns ute på landsbygden, sån här danspalats eller vad man ska kalla det, där det var 2-3 diskotek och så var det då en scen och så kom alla folkparksbanden eller spelade, och 99% av dem stannade i Älmhult, för det var ganska stort. Så att jag såg ju en del där, det var kul. Så där upplevde jag nog livescenen ganska tidigt.
Mm. Och för du är ganska mycket en konsertperson.
Ja, framförallt har jag nog varit det. Sen tycker jag det är jättekul att gå fortfarande. Jag har en god vän till mig som heter Pierre som har drivit musiktidning i många år. Tidningen Sonic, om det är någon som känner igen den. Vi har sprungit jättemycket på konsert, och vi gick senast på Lemonheads här faktiskt tidigare år, som var bra.
Mm.
Men sen så ser man ju nu, tyvärr tycker jag, nu pratar jag om Stockholm, men jag tror det gäller även i en del andra städer, att spelställena får ju slå igen.
Mm.
För att stadsbilden klagar på något sätt. Och det tycker jag är otroligt tråkigt.
Ja, det är klart. Särskilt om man då gillar konserter som du gör.
Ja, jag tog tunnelbanan hit till dig nu, och när jag då passerade Slussen så ser man ju var den här klassiska rockklubben Debaser en gång låg i Slussen.
Ja.
Och där finns den ju inte längre.
Nej, precis. Känd kanske framförallt ändå för filmen Geva.
Ja, det är det ju, precis. Ja. Det är sant. Men det hade ju lite med musik att göra också.
Ja, precis. Vilket också korrelerar ungefär i samma ålder. Mm. Alltså, 83 kom Geva kanske. Nu gissar jag bara.
Ja, Olle Ljungström.
Ja, herregud. Ja. Mm. Vad gjorde du liksom på fritiden när du var barn? Hade du något så här... Var du en sportkille eller?
Jag spelade framförallt som så många andra barn fotboll, men brann kanske aldrig riktigt för det. Däremot handboll var min sport. Okay. Och jag fick höra att jag var ganska bra på det. Jag var lång och så hade jag spelat på högerkanten och sköt med min vänster arm, vilket då var tydligen en bra kombination. Det tyckte jag var roligt som attan. Sen så, ja, i slutet på gymnasiet så dog det väl ut också.
Jag förstår. Mm. Det är, jag noterade också att du... Det var ingen slump att du sköt med vänstern eftersom du är vänsterhänt.
Nej, precis.
Jag noterade det när du skrev på duken.
Ja, nej, men så det gjorde jag. Så det var väl idrotten. Vill du höra mer vad jag hittade på? Eller?
Om jag vill.
Ja. Nej, men jag... Nej, men jag tror jag väl hängde väl rätt mycket med kompisar som man gör när man växer upp. Sådär. Men sen så hade vi då... Jag nämnde ju det tidigare då när vi umgicks med Creeps, Putte och en del annat. Vi var ett stort gäng som gjorde mycket tillsammans, som hade musiken som intresse. Det fanns och finns fortfarande en enorm eldsjäl som heter Per Fältenborg som var med och startade en rockklubb där vi ville på något sätt integrera älmhultare och IKEA-folk som kom från hela världen. Dit kom ju folk från New York och Japan och vad du vill liksom, och jobba något år sådär. Och det är ju en fantastiskt coolt möte kan det ju vara. De vet inte riktigt vad de ska göra på efterjobbet och vi vill ju bara träffa dem och sådär. Så att då bildade Per och några till en rockklubb där vi försökte mötas, vilket vi gjorde några år också, och fick dit skitbra liveband och ståuppar och en del teater och sådär. Körde ett par gånger i månaden. Jättekul minne faktiskt.
Ja, men det förstår jag.
Jag tror faktiskt att vi lyckades under några år faktiskt integrera de här båda världarna på något sätt.
Men hur gammal var du då?
Ja, men då var jag väl runt... Strax runt 20 skulle jag tippa. Ah, okay. Något sånt. Så jag var ju äldre, ja precis. Men det är ett fint minne faktiskt.
Men det verkar inte som att du hade så jävla bråttom. För många som jag möter här tänker jag tar första bästa biljett ut från hemstaden. Alltså särskilt om man kommer från Strängnäs till exempel. Ja. Eller någon annan skithåla. Vi hade det fint ihop.
Jag drog nog för gott 93 någon gång. Och då var jag 22, ja. Men sen hade jag hade ju bott lite i Malmö innan. Och eftersom vi drog iväg på så mycket och vi var det här stora gänget. Så var det inte så att jag kände att jag... Det var ju aldrig så att jag kände att jag skulle stanna i Älmhult. Och med det sagt så skulle inte det vara något fel i det överhuvudtaget. Men jag kände att jag drar iväg liksom. Men sen var det nog i och med journalistiken jag kände att där öppnade sig en väg ut på något sätt.
Min känsla kring dig är att du har ju aldrig varit mobbad. Eller?
Nej. Jag minns någon gång i och för sig när jag kom från Skåne då, men det var ju bara, du vet, att man pratade konstigt. Så. Och sen blev det en gång, var det någon som sa någonting till mig att jag bara för din pappa har ett jävla bibliotek hemma. Mm-hmm. Ja, det var någon som tyckte att vi hade lite för mycket böcker hemma. Men,
okay.
Men inte annars.
Nej. Var du populär?
Jag tror jag var någonstans i mitten. Alltså aldrig några problem att ha kompisar. Träffade tjejer. Och så, alltså, nej, jag tror jag var varken... Jag var inte impopulär, men jag tillhörde ju inte liksom in i gänget heller på något sätt. Det tror jag inte jag gjorde.
Bra i skolan, gissar jag att du var också.
Betygsmässigt sett var jag inte speciellt bra. Jag hade låg någonstans kring dåvarande, alltså vårt betygssystem, säger att jag låg 3,5, 3,6, inte jättebra. Men det tror jag snarare borde på att jag kanske inte ansträngde mig tillräckligt mycket.
Vad gjorde du med, vad hade du för gymnasie? Vad gjorde du där?
Jag gick samhällsvetenskaplig som det heter då. Mm. För att de frågorna alltid har intresserat mig mycket. Historia, samhällskunskap och politik och sånt där. Det gjorde det redan då, så att det var ganska enkelt.
Sen då, du gjorde lumpen.
Det gjorde jag. 1991. Jag tror det var samtidigt som Jeltsin och de höll på, och när Ryssland höll på att klappa igen fullkomligt där, de sista resterna av det, och då vet jag att det var lite beredskap och sådär. Men jag ville absolut inte göra lumpen.
Varför inte det?
Nej, alltså det var bara tanken på att vara mer eller mindre inlåst ett år någonstans och tvingas göra saker som jag inte ville göra. Det var helt, helt fruktansvärt, kände jag. Men så att jag, min plan var då att såklart göra så dåligt ifrån mig som möjligt på de här mönstringarna och så vidare, och sen få någonting så snabbt som möjligt, så kort tid som möjligt. Och jag lyckades väl halvt om halvt. Jag blev sån här, till slut blev jag taxi- och busschaufför och lastbilschaufför i Ljungbyhed i Skåne. Men jag låg inne 11 månader, men jag behövde inte röra ett vapen, och jag var ledig varannan vecka under stor del av den tiden, så att ja.
Och fick körkort för tung lastbil.
Ja, men jag hade nog fått om jag ville det, men jag tog inte det, för det skulle vara, jag var inte intresserad av det. Vilket många där som körde epatraktor och annat, och lastbil och så för den delen, fantastiskt trevliga människor, men de tyckte jag var helt dum i huvudet som inte tog det. Mm. Men jag kände att, vad skulle jag med det till? Jag kommer ju aldrig använda den då.
Du har inte ångrat det?
Nej, faktiskt inte.
men
det roliga är nämligen nu, så jag är gift med min fru sedan lång tid tillbaka, och hon kommer ju från en militärfamilj.
Okay.
Mm. Det är lite roligt, tycker jag. Men eftersom jag själv var så anti.
Ja, jag förstår. Ja. Ja. Men vad skulle du göra med livet då? Så när fick du korn på... Eller vad hade du för planer innan du fick korn på journalistiken?
Då hade jag nog inte så mycket korn på, eller planer, mer än att jag kände att jag ville syssla någonting som låg i liksom någon slags, det här med samhällsvetenskapliga, alltså frågor på något sätt, alltså sociala frågor eller ja, statskunskap, någonting sånt, alltså väldigt svårt att skala ner. Men sen så, en av mina bästa vänner flyttade till Älmhult och började jobba på tidningen Smålänningen. Och han hade då varit i USA och utbildat sig, och ja, han var en liten udda figur när han kom till Älmhult, och Carl Victor heter han, fantastisk människa. Men han och jag satt på en fest och pratade och sa, men du borde ju ta dig an journalistiken, tyckte han. Och då var på den tiden man kunde få, vad heter det nu, alltså jag var arbetslös och väntade på att skolorna skulle börja, och så kunde man då stämpla och jobba, ungdomspraktik heter det. Och då, efter lite intervjuer och arbetsprov och så vidare, så kom jag in där på Smålänningen och fick vara där ett halvår. Och sen så tyckte väl om att jag uppenbarligen hade lite talang, så jag fick fortsätta där och lite sommarjobb. Och sen blev det en fin språngbräda in både till utbildning och till annat. Så att det var där det började på något sätt.
Hade du skrivit som barn också?
Mm, det hade jag gjort. Alltså allt ifrån dikter till... Ja, framförallt det egentligen. Och sen så lite berättelse och så också.
En och annan låt text.
Ja, jag försökte nog, för det var så. Jag blev ju så här, det var ju, kompisar till mig hade ju band, och eftersom jag inte kan spela, så var det ju bara liksom micken som återstod på något sätt. Och då gjorde jag några taffliga försök, men jag kände att nej, det var inte riktigt min grej.
Varför inte? Alltså, sjunger du dåligt?
Jag har nog fått höra... Nej, det tror jag nog inte att jag skulle göra. Inte så. Sen vet jag inte om det hade varit om det hade passat i rockmusik eller pop eller så. Det vet jag inte. Men jag kanske inte gav den tillräckligt rejäl chans egentligen.
Är du tillräckligt extrovert? För att vara rockstjärna?
Väldigt bra fråga faktiskt. Jag tror verkligen inte att jag är det. Och det tror jag också lite grann det vi började prata om, det här med... Du sa att inte så många vet så mycket och så. Att jag känner att jag har lite svårt för det där. Vilket låter helt sjukt när jag jobbar med det jag gör. Men jag tycker det är lite jobbigt att ta plats i andra sammanhang som inte har med den offentliga delen med jobbet att göra, så att säga. Mm. Så att det ligger nog rätt mycket i det, som du säger.
Jag förstår. Alltså, hur var tiden på Smålänningen?
Det var, eftersom Carl Victor jobbade där som en fantastiskt god vän, så var det, alltså det var en sån här drömgrej. Det var nästan som när jag började, sen när man sen började plugga, att man äntligen hamnar med folk som man är hyfsat likasinnade som. Att man då hittade någon man kunde prata med, och man hade ungefär samma inställning till livet och så. Så att rent på ett personligt plan var det sjukt utvecklande för mig. Och även på det privata då, eller med journalistiken, eftersom jag kände att det var ju verkligen det jag kände direkt, att det är ju det här jag vill göra. Mm. Så det där halvåret gav mig otroligt mycket. Och sen så...
Du gjorde något gräv också på någon... Något störtat flygplan.
Ja, vilken research du har gjort. Det var grannar där vi bodde. Alltså, och han då, Knut, hade varit inkallad i andra världskriget och så vidare. Han berättade för mig någon gång om att ett plan hade störtat utanför Älmhult. Och jag tyckte det här lät jättespännande. Så, men det har ju aldrig... Och så frågade jag chefen på Smålänningen om vi hade gjort någonting om detta. Och jag höll på att gräva i tidningslägg och så hittade jag ingenting. Liksom. Och sen... Och så lyckades jag lokalisera det där och så var det bara en liten ruttet träkors och så helt igenväxt. Så började jag med att skriva en artikel om detta och jag tyckte det var synd att jag kommer inte ihåg exakta detaljerna varför det här planet hade störtat och så. Men det blev några artiklar i alla fall, vilket sen ledde till att kommunen gjorde i ordning det här stället.
Aha, okay.
Och jag pratade även med någon änka tror jag som var, alltså, vars man då hade startat och sådär. Mm. Så det var kanske mitt första gräv, man säger så.
Mm.
Kul att du drog upp det.
Ja, men det har inte blivit så många gräv.
Nej, det har det inte blivit. Alltså, jag har gjort en del, alltså, jag har ingick i TV4, hade ju en grävgrupp där jag ingick ett tag och så och gjorde några grejer. Och jag var även väldigt intresserad av de här IB-skandalerna och lite sånt här och Stig Wennerström. Jag gjorde några sådana här grävjobb, men nej, någon grävreport är jag ju inte. Nej. Alltså så, nej.
Ditt liksom huvudsakliga bread and butter är ju ja. Nyhetsmorgon.
Ja, det är det.
Och då tänker jag så här, att vi skulle göra ett sånt här klassiskt DN-reportage. Kommer du ihåg det? En dag med och
ja,
så
ja,
var det
ja.
Så här klockslag.
Ja, liksom. Precis. Ja.
Fast vi åker inte ut till TV4 och hänger ett dygn på riktigt.
Ja. Utan,
men jag tänkte bara så här, hur ser en sån dag ut? När kommer du till jobbet? Liksom?
Jag bor ju på Lidingö, strax utanför Stockholm, så att jag har ganska nära till jobbet. Och då ringer klockan 4 på morgonen. Och så är jag på jobbet 4:30. Okay. Så att då är det bara så här, då har jag snitslat banan hemma. Jag har lagt ut kläder, skorna uppknutna och allt det. Alltså, så att det bara är liksom att duscha och kliva in i det man ska. 4:30 så träffar jag redaktören och bildproducenten och skriptor och Soraya, min kollega, fantastiska Soraya. Då har vi liksom haft möten på eftermiddagen innan, alltså telefonmöte där vi går igenom allt som ska hända och sen så sitter man och läser på som en tok på kvällen då. Så när jag kommer till jobbet så putsar vi väl om det har hänt någonting på natten, om det är någonting vi behöver göra, kasta ut något eller dra in något. Sen, vad gör jag mer? Sen går jag väl och äter frukost, skriver ut manus, klä på mig. 17:45 börjar sändningen.
Och hur, manusen, är du alls med och pillar i dem eller?
Ja, det vill jag nog påstå att jag är. Jag jobbade ju med Nyhetsmorgon lördag i 8 år. Och där var jag ju en väldigt aktiv del av det. Alltså då satt vi ju en vecka och knådade på något sätt. Mm. Men nu är det ju mer... Nu är det inte lika mycket, men det finns ju vissa grejer som jag är väldigt involverad i. Saker som jag brinner för, som jag kan lite mer kanske. Men sen så är det klart att de här flödesgrejerna... vi har ju jätteduktiga researchers som gör de här förintervjuerna. Skriver lite frågeförslag och så vidare. Sen så går vi igenom allt det här. Och det är ju ofta att man lägger till eller drar ifrån eller studsar en annan vinkel och sådär också. Men grovjobbet gör jag ju inte.
Mm. Och när du då, när sändningslampan tänds så att säga, hur är det för dig?
Ja, jag är nog förvånansvärt lugn tror jag faktiskt.
När man googlar dig så kommer det ju, då finns det en tråd, jag tror det kanske var på Facebook, om att du är så stressad. I sanning.
Ja, men så här. Ja, nej, men jag har läst det också. En del tycker jag pratar för fort. En del tycker jag avbryter. Jag själv känner mig inte stressad överhuvudtaget. Men jag försöker svara en del av dem då på att framför allt när det handlar om lite ansvarsintervjuer, om du förstår vad jag menar. Framförallt politiker eller makthavare av olika sätt, de måste man avbryta.
Mm.
Det är bara så. Annars så... Slutar de aldrig prata. Annars så vill de bara prata om det de själva vill prata om. Och det kan inte vi tillåta bara. Vi måste avbryta dem.
Mm.
Det i kombination med att vi har reklam på fyran. Att vi ibland har reklampauser. Vilket gör att de här slottarna som vi kallar dem, eller alltså de här liksom bitarna när vi har intervjuer, ja, de kan ju inte bli hur långa som helst heller. Och ibland då, när man är mitt uppe i ett resonemang, och så måste man avbryta och sluta. Det säger sig självt att det blir ju inte alltid kanske världens mest... Alltså ofta så liksom går det bra, men det är klart att ibland blir det lite stressigt. Mm. Men jag skulle inte beskriva mig själv som att jag sitter och stressar mig genom Nyhetsmorgon. Jag tror jag har driv, men det är ju trist såklart om en del uppfattar mig som stressad och att jag inte kan ta det lugnt. Men samtidigt har jag ju fått massor med folk som har hört av sig som tycker att just när jag var på lördagarna att de gillade det här, att man tog det lugnt, att jag gjorde långa intervjuer och så. Så att, ja, jag tror det beror lite grann på. En del tycker det och en del tycker inte det.
Mm. Hur kommer det sig att du bytte bort lördagarna då?
Det var en kombination av att jag blev tillfrågad av mina chefer att göra det. Och det blev ju en... Det hände ju lite när Peter Jihde slutade och när Tilde beslutade sig för att syssla med annat. Och sen så kände jag väl själv efter 8 år på lördagarna att det skulle vara kul att komma in lite mer i den vardagliga svängen, så att säga.
Mm. Hur har det påverkat ditt familjeliv?
Ja, det får nästan fråga dem. Men jag sa så här till... När jag pratade med Victoria, min fru, då, inför det här, så, och vi diskuterade detta. Hon har ju alltid stött mig och aldrig liksom... Däremot kan hon ställa väldigt relevanta frågor som är värda att fundera på 10 gånger. Och det gjorde hon här också. Men det vi kom fram till var att om jag tar jobbet så ska det liksom inte påverka just familjelivet. Jag ska inte gå lägga mig 8. Jag ska inte vara surmulen för att jag är trött eller vad det är. Utan då har jag rätt mycket ensamtid när barnen är i skolan och Victoria är på jobbet där jag kan vila och göra grejer. Så att jag, frågar du mig, så tycker jag inte att det har påverkat familjelivet speciellt mycket.
Mm. Men du är inte med och käkar frukost?
Och det är ju naturligtvis det som är måndag till onsdag som jag tycker är tråkigt då. Framförallt när barnen kanske har sagt att synd att du inte är hemma ibland på morgonen.
Mm.
Men då har de sin fantastiska mamma som är hemma. Men sen kan jag ju vara hemma torsdag och fredag då, såklart.
Men du, under sändning, vad gör du i pausa? Blir några stycken?
Ja, det blir det. En stor del lägger jag faktiskt vid att gå ut och förprata gästerna. Komma ut och säga god morgon och välkommen en del. För många är det ju liksom kanske första gången i tv. Andra är ju råruttade. Men det kan vara bra att säga hej ändå. Så det försöker jag göra mycket. Och sen så...
Hinner du alltid det?
Inte alltid, men ofta. Mm. Och sen försöker jag... man kommer ju varandra väldigt nära, som när jag jobbar med Soraya nu till exempel, min kollega. Man kommer varandra väldigt nära, för man träffas ju på helt sjuka tider på dygnet. Och det blir ju att man pratar rätt mycket om, man lär känna varandra väldigt bra. Så vi har väl oftast, eller alltid har vi väldigt trevligt, men ofta kan man sitta och ha väldigt fina samtal också vid den tiden på dygnet. När man är lite paus någon minut då.
Jag fattar. För det här var jag lite nyfiken på, liksom, ja. Hur ofta upplever du att det går fel?
Alltså det som är så kul med Nyhetsmorgon är att det är direktsänt och det är väldigt förlåtande. Även om, som du sa, att det finns de som har åsikter om mig och så vidare. Så,
det kan ha varit en gammal tråd.
Nej, men jag har själv läst en del av det. Så, nej, men det är väl att jag tycker att det är ett förlåtande program och jag tycker det finns en nerv i direktsändning. Men jag tycker också att det är det som kittlar mig, liksom, att det händer här och nu. Men ställ gärna om frågan än eller sådär.
Nej, jag bara frågade hur ofta du känner att det går fel.
Ja, liksom. Så. Det är väl något varje vecka det händer. Sen behöver inte det... Det kan ju vara sånt man inte kan styra över själv. Men sen ibland kan det vara, fan, nu glömde jag ställa den frågan till exempel. Mm. Och sen ibland kan man störa sig. Framför allt när man gör intervjuer med politiker så är det så otroligt känsligt, märker jag. Alltså folk tycker att om jag intervjuar Stefan Löfven så är jag moderat, eller intervjuar Jimmy Åkesson så är jag sosse, eller vet vad det nu kan vara. Och då ibland, jag säger alltid välkommen och jag säger alltid tack för du kom. Men sen ibland så kan det vara att vi ligger illa till och att man måste gå vidare till någonting, och så kanske jag har missat någon gång att säga tack för du kom. Mm. Eller hej då någonting. Och det märker man. Och det tycker jag är bra att vår publik ligger på. Det är klart jag ska säga tack för du kom. Välkommen tillbaka eller någonting. Det är ingen stor grej så. Men jag kan tycka att jag kan bli lite irriterad på mig själv när jag av olika anledningar då missar sådana saker.
Nu svarade du lite på min nästa fråga, men jag ställer den ändå. Liksom, vilken typ av missar ligger kvar hos dig, alltså, som du tar med dig hem från jobbet, så att säga?
Nej, men det kan ju vara... Alltså, jag är dålig på namn. Jag har ibland sagt fel namn till folk, och det kan vara jävligt pinsamt. Mm. Det kan uppfattas säkerligen som chalant ibland. Mm. Det tycker jag inte om.
Efter sändning då, är det liksom någon slags nedvarvning då? Har ni möte? Och... Mm.
Då samlas vi som har jobbat med programmet. Även de som har planerat det och så vidare. Och så går man igenom vad som var bra och mindre bra. Hur man skulle kunna spinna vidare. Någon grej kanske man kan göra någon slags del två på, dagen därpå och sådär och så. Så att det är bra, då sitter man kanske minst en halvtimme och varvar ner. Det tycker jag är väldigt skönt. För det är ju så, om man jobbar antingen så tidiga morgnar eller sena kvällar, det är inte helt lätt att varva ner faktiskt. Så det uppskattar jag väldigt mycket, att kunna sitta där och varva ner lite.
Mm. Och sen drar du som en löning?
Sen drar jag som en löning hem. Antingen handlar jag mat eller så tränar jag, vilket jag har börjat göra sista året nu.
Jag ser det. Ser så jävla fitt ut.
Tack. Nej, men det gör jag också faktiskt för att jag ska åka här uppe.
Mm.
I huvudet alltså. Och sen försöker jag vila lite. Men jag går liksom inte och lägger mig i flera timmar, för då känns bara som man är bakis när man vaknar några timmar senare. Så att, då är det bättre att vara lite extra trött på kvällen.
Mm. Och sen då så kommer manusen på kvällen, och då har vi liksom gått full circle.
Ja, precis. Då är det telefonmöte vid 4 och då går man igenom, och sen så är det ett par timmars jobb på kvällen sen också.
Och när de där två timmarnas, eller ett par timmarnas jobb, vad är det, går du igenom dina manus då, så att du ska ha det lite i ryggmärgen? Eller vad är det?
Alltså man läser på, det kan vara, researchers som gör ju förintervjuer med gästerna. Ofta, en del finns det inte tid till, och en del låter sig inte förintervjuas, men de flesta gör det, och då går man igenom det, och sen filar man lite på frågeställningar och skriver kanske om någon påannons eller så. Men framförallt läser, och sen tittar jag på nyhetssändningar och så lyssnar man ju på. Det är ju det också. Alltså det som är, om man är nyhetsjunkie på något sätt, så har man ju på något sätt då följer man naturligt med vad som händer. Men det är ju det här lilla extra pillet, det här liksom med fila på frågor och liksom dramaturgi och sånt där som man tittar mycket på.
Har du blivit nyhetsjunkie, eller har du alltid varit det?
Alltså, jag har alltid varit intresserad av nyheter, alltid. Men det är klart, sen jag då klev in på Smålänningen då, 91 eller vad det nu var, så har det blivit sen dess. Men jag har ju alltid liksom tittat mycket på nyheter och varit politiskt intresserad och sådär.
Fan, jag skulle vilja ha den egenskapen. Men jag tänker att, jag tror nästan att jag hade behövt ett jobb som tvingar mig till det.
Mm.
För annars så, P1 står ofta på hemma i och för sig. Och då får man ändå en bra, rätt bra liksom...
Ypperlig radiokanal. Jag har mycket bra grejer både på morgonen och eftermiddagarna.
Får man verkligen säga.
Ja.
Studio 1 och P1 morgon, ja, heter det väl?
Två jättebra program. Nu blir jag av naturliga skäl så lyssnar jag inte riktigt. Ja, när jag är ledig kan jag lyssna på P1 morgon. Men Studio 1 är ju väldigt bra, tycker jag.
Men det där skulle det kunna vara en pensionsplan för dig?
Att... Peter, ja, det här är, herregud, det skulle vara skitkul att jobba på något sånt program, definitivt.
Är det du som lagar maten sen?
Jag lagar nog oftast maten, och jag tycker det är kul. Så. Sen kan det ibland vara det här, jag tycker det här vardags... Alltså vi gör alltid jag gör något så sexigt som veckohandlar på måndagarna efter sändningen. Då har vi gjort upp 4 kommande dagarna vad vi ska käka. Det är inte hugget i sten att just pajen måste vara på måndagen och salladen på tisdag. Men bara som man har grejer liksom. Mm.
Ja, jag förstår. Är det enformigt i någon mån att göra nyhetsmorgon?
Alltså, det är klart att jag kan tycka ibland att eftersom Nyhetsmorgon sänder varje dag på året, så är det ju alltid så att det kommer ju alltid ett nytt program. Alltså de gånger jag jobbar med andra saker, som Polarprisgalan eller vad det nu kan vara, eller man jobbar och gör en dokumentär eller någonting, så finns det ett sändningsdatum och det finns någonting man går ut med, så att säga. Sen var det klart, och det kan i sig vara en tomhet i det. Men med Nyhetsmorgon är det alltid så att det bara fortsätter ju.
Mm.
Och det kan jag snarare ibland, inte enformigt, men jag kan känna en... Alltså det är bara som ett stort en stor jäkla sten som bara rullar och rullar och aldrig slutar rulla på något sätt, eller rullar ner för berget liksom.
Och där går du Sisyfos och...
Ja, precis, ja, men lite så, och så ska den upp igen och så ner. Nej, men det kan jag faktiskt ibland känna någon slags shit, det tar aldrig slut på något sätt. Samtidigt är det ju det jag tycker är kul också, men ibland kan jag drabbas av den där. Vi sänder ju varje dag liksom.
Jag borde ju veta det här såklart, men hur länge har du varit där nu totalt sett?
Om du pratar om TV4 så kom jag dit 96, men Nyhetsmorgon säger att jag, jag säger att jag kanske har jobbat som programledare i någon mån i över 10 år där. Och, minst är det väl? Ja, en 10 år skulle jag tippa på.
Börjar det bli dags att vända blad eller?
Har du något jobb då? Och dra ur bakfickan så...
Ja, kanske, ja, jag ska eventuellt starta en ny podcast i hösten.
Ja.
Behöver en producent.
Ja. Ring mig. Nej, men alltså, jag tror så här. Om man skulle få ett jobberbjudande och det skulle kännas... Shit, vad det där låter jätteroligt. Då tror jag nog att jag skulle hoppa på det. Mm. Eller då skulle man känna att wow, det skulle vara kul att prova. Men det är inget som har slagit Nyhetsmorgon hittills.
Nej. Och det är inte så att du har liksom möten hos chefen som säger att nej, men eller där du säger att nu börjar det liksom.
Nej, men alltså vi brukar ha utvärderingsmöten och så här, nu är det sommar när vi lyssnar på detta, och då brukar man alltid ha haft något sånt snack med sin chef. Däremot så är det ju viktigt att känna att man får utvecklas. Det är jag nog väldigt tydlig med att jag vill göra och så. Men jag känner inte, sen är jag väldigt ödmjuk inför att det kan ta slut där som helst också. Att de känner att nej, nu är det dags för någon annan. Mm. Och då får inte det också har jag verkligen pratat mycket med mig själv om. Att om den dagen kommer, eller när den dagen kommer, att jag inte får fortsätta med det jag vill göra. Då får inte det vara så att det är det viktigaste som finns i världen. Och det är kanske därför också att jag har varit lite så här som vi började prata med innan, det här med att jag inte syns så mycket utanför jobbet. Liksom. Att jag vill inte... Nej, men det får inte vara en sån viktig del, offentligheten, att det är det som är allt på något sätt.
Nej, okej. Okay. Men å andra sidan så hade det kanske varit just när du myggas av på fyran. Mm. Så kanske, ja, hade du varit med i det där lekprogrammet, då kanske jag hade fått ett samtal från trean.
Men jag håller fast vid min linje, och jag tror att den ändå har varit ganska bra för mig faktiskt.
Ja. Alltså, för det tänker jag på, du har ju varit på fältet en del så att säga. Är det någonting, alltså, för du sa alldeles nyss att du vill liksom utvecklas. Är det framförallt där du känner att du utvecklas eller?
Jag tycker att när jag är utanför redaktionen, då kommer de här gamla också reporter skillsen fram, och det är det jag tycker är så, det låter ju jätteklyschigt, men jag tycker det är så förbannat roligt att träffa människor. Det finns så många underbara människor i det här landet och även i världen, och spännande människor och farliga människor och vad du vill. Det är intressant att träffa alla dem, tycker jag. Och så att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att få göra de sakerna. Och när jag jobbade med lördagarna så var jag faktiskt ganska ofta ute och gjorde långa intervjuer ute och reste runt och gjorde det.
Mm.
Så det brinner jag för, det vill jag fortsätta att göra.
Du har ju dock gjort andra saker också, till exempel den här bevakningen av kungafamiljen. Mm. Hur är det att jobba med det?
Spännande på många sätt. Ibland är det frustrerande, ibland är det, eller oftast är det ofta jättekul. Man får resa till platser där kanske inte hade varit innan. Men det, jag tycker det är kul. Och
varför är det frustrerande?
Nej, men det kan ju vara så att man är ju en, alltså det är ju en stor maskin som måste rulla på sitt sätt. Och ibland
alltså.
Ja, precis. Och det kan ju vara, det är ju så mycket sånt där, du vet, när det är statsbesök eller när någon i kungafamiljen ska träffa den eller den. Alltså det är så mycket, det är så uppstyrt, om du förstår vad jag menar. Och så att det är så svårt ibland, att då kan man säga, ja, men vi skulle gärna vilja göra så, för då blir det bättre tv. Och det är ju inte det att hovet är ovilligt. Det är de, jag tycker de är ovanligt anpassningsbara. Men ibland, det är ju grejer som är 200-åriga traditioner. Och de kan ju inte bara rucka på alltid liksom.
Nej, jag förstår.
Så sådana grejer kan ju vara lite frustrerande.
Men känner du att du har fått access liksom? Eller är det väldigt mycket alltså, villkorat? När du...
Ja, men alltså, det är väl både och. Men jag tycker att jag tycker det är jätteintressant och spännande att träffa kronprinsessparet. Mm. Där kan jag verkligen säga att man får bra access, det vill säga att man kan prata med dem när saker och ting händer. Alltså, jag har varit med på flera resor med dem, och när man liksom, jag kommer ihåg en gång när vi gick i ett fruktansvärt, alltså ett flyktingläger i Beirut, när man, du vet, det ligger sopor och avföring på gatorna, och man ser folk som inte har det så jättebra, och det hänger livsfarliga ledningar över oss, och att då där och då prata med kronprinsessan när vi går där och ser detta, hur kronprinsessan upplever detta till exempel, där, då är man ju där, och då gör man ju, det är ju det jag brinner för att göra tv med, att det händer här och nu. Då är det liksom, och det är hon väldigt duktig på, tycker jag, att fånga upp sådana saker också, så det är spännande att se.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men sen när du väl har bandat det där, då ska det godkännas i tre led hos hovet, eller?
Nej, absolut inte. Okay. Nej. Nej, det har jag inte varit med om. Sen så är det ju alltså att vad ska du säga nu? Det låter som att jag tvekar. Det är absolut inte, jag tappade tråden. Nej, det gör det inte. Utan sen hittar man ju ett förhållningssätt till, jag menar, den här våren har jag träffat kungen flera gånger. Och när man då liksom märker att man träffas på olika platser, då man får kanske ett förtroende, eller man känner sig mer bekväm i det här. Och det är ju liksom en process att komma in i, förstås. Och sen en annan sak som är intresserad av samhället, så måste jag också säga att jag tycker att man kan vara för eller emot kungafamiljen, eller att vi har en kung och en drottning. Det säger jag ingenting om. Men det som är intressant att se på plats ute i världen, det är ju vilken impact de har. Hade vi haft en folkvald president, det kanske man ska ha, jag vet inte. Men hade vi haft det, så är jag ju helt övertygad om att det hade ju inte varit en tiondel så stor uppmärksamhet då för någon som väljs 18 år. Här har man ju några. Jag har varit i Japan till exempel, och nu var jag på Irland nyligen, där det är stora såna näringslivsdelegationer som följer med. Alltså dörrarna bara öppnas ju. Och det är intressant att se det på plats faktiskt. Och kronprinsessan är ju en av FNs såna klimatambassadörer. Det är ju rätt tydligt hur kronprinsessan lyfter de frågorna var helst hon kommer.
Just det. Ja, hon går ju till exempel genom Sverige nu.
Det gör hon också, precis.
Ja, hon tar inte bilen.
Precis. Men, jag kan säga att hon håller ett väldigt högt tempo.
Ja, jag förstår. Ja. Är det där någonting du ska fortsätta med? Alltså, du gör ju uppenbarligen det här året också, ja. För du följer om ett år, antar
jag. Ja, det får du fråga mina chefer om. Men jag hade tyckt det var ganska kul att göra det. Sen får man se vad det finns för planer för framtiden. Men gärna om jag får själv att välja. Och det är också det jag tycker, det är också intressant. Det är ju så många som har åsikter om det också. Alltså, framförallt är det ju väldigt många som tittar. Det finns alltså det är också något jag har lärt mig väldigt mycket av de här åren, att det finns ju ett stort intresse för vad de gör, och framförallt vad, alltså jag tror vi bevakar alldeles för lite vad de gör egentligen. Jag tror snarare att tyvärr handlar väl mycket om alltså vad de har på sig och ja, du vet, såna här saker. Jag tycker ju att Det var det som lockade mig när jag fick frågan att verkligen se på nära håll vad det är de gör.
Mm.
Och hur de gör det. Mm.
Ja, för jag antar att det är väl ganska mycket jobb ändå.
Alltså när jag är iväg på resor, då slutar ju mitt pass innan deras pass slutar. Mm. Alltså det, du vet, då går någon mediebuss där klockan 6:30 på morgonen och sen håller man på 12 timmar. Och sen så får vi vara med kanske, om dagen avslutas med någon middag, då kanske man är med och tar lite bilder där. Sen får inte vi vara med där mer, då går vi och lägger oss sen eller vad vi gör. Då fortsätter ju de.
Mm.
Och sen så är det upp igen. Så att det jobbas hårt, kan jag säga.
Ja, det måste ju vara väldigt speciell, alltså det vet ju du mer än jag kanske, men hur påfrestande det ändå är att vara i sändning.
Mm.
Och de är ju liksom det 12 timmar i sträck.
Ja. Det är jag väldigt imponerad av också, att klara det. För det är ju någonting som, jag menar, de naturligtvis har drillats in i och fått hjälp med, men jag tror inte det räcker bara. Jag tror att du måste vara gjord, du måste vara av en viss sorts skrot och korn för att klara det faktiskt.
Mm.
Och vad det gäller om man tittar till exempel en sådan som kronprinsessan, som man ser dessutom, ja, men när kronprinsessan kliver in och gör någonting, då ser man ju direkt att det är ju inte bara en lampa som slås på, utan det finns ju ett genuint intresse.
Ja.
Det blir jag också väldigt imponerad av faktiskt. Nu låter det som att jag bara säger massa positiva saker och så, men det är sånt som man ser på plats som kan fascinera mig.
Ja, men hon verkar ju nyfiken.
Enormt skulle jag vilja säga. Mm. Och kunnig också. Så att sen så finns det många saker jag inte är avundsjuk på vad det gäller deras liv, men det är intressant att se hur mycket de jobbar faktiskt.
Ja, de är ju offentliga på det där sättet som du inte vill vara kanske.
Ja, det får man ju säga.
Mm. Hur är du med det då när folk kommer fram på ICA?
Jag har nog försökt att, alltså, jag blir jätteglad om någon kommer fram till mig och säger att jag gör ett bra jobb, eller att kan inte prata om det eller så vidare och så. Men även när folk kommer fram och är kritiska, tycker jag också inte. Sen kanske jag inte alltid, men det kan ju vara gånger när man inte är lika mottaglig för det. Men, eller om jag har semester och jag uppenbarligen går med min familj, då kan man kanske känna att hade jag gått fram till någon då? Nej, det hade jag kanske inte.
Mm.
Men annars tycker jag jättemycket om att få framförallt feedback från de som tittar på det jag gör.
Mm.
Så det i sig tycker jag mycket om. Och det gäller ju även när man får mejl eller man får folk skriver till en via sociala medier och sådär. Men det finns positiva och negativa saker med det.
Mm. Vi var ju inne på det lite tidigare också. Men i den mån du blir kritiserad, vad är det som går in? Vad gör ont liksom?
Nej, men det ska väl vara, jag tycker jag har, tack och lov, förskonats ganska mycket för det, men det ska ju vara om det är någonting, jag menar, alltså rena rama personpåhopp sådär klart. Fast samtidigt är det så, nej, men alltså det som du sa tidigare där vi pratade om, det här med att en del upplevde att jag var stressad och sånt kan jag tycka, det är klart att jag tar åt mig av det, för jag tycker att det är tråkigt att jag i så fall upplevs som någonting jag själv inte tycker att jag är.
Då är det kanske svårare att göra någonting åt också, eller?
Ja, men det är sånt man får tänka på sånt där. Jag jobbar med mig själv efter varenda sändning, vill jag bara tala om. Jag menar, jag vill ju bara bli bättre och bättre. Men sen så tycker jag väl, det är väl någonting som inte bara jag drabbas av, det tror jag du också gör, många andra. Vi lever ju i ett samhälle idag där det är så lätt att bara ta upp telefonen och dra iväg en tweet eller ett mejl eller ett sms eller vad du vill. Och jag kan tycka att det leder till att mycket, mycket känslor liksom, jag bara får utlopp liksom.
Mm.
Och det leder ju till näthat och vad du vill och påhopp, och sen kan det vara bra grejer också, men man märker ju, alltså, det är, jag återkommer till det, politik, det, alltså, vi lever ju i ett sånt otroligt polariserat land idag, eller samhälle snarare liksom, att, och där det dessutom finns en ilska mot journalistik och journalister, eller att, och jag menar, ta bara det här fake news, allt vad det är liksom, alltså att det finns, det tycker jag har blivit tydligare bara de sista åren, en slags, ja, vad pysslar vi med egentligen, vems ärende går vi och allt det där.
Mm.
Det tycker jag är ganska,
en aversion mot journalistkåren,
ja,
så att säga.
Mm. Ja, och jag menar, vi är verkligen inte Guds bästa barn, absolut inte, men jag bara försöker intala mig själv, jag försöker svara dem som kanske skriver om det, att jag menar, utan journalistik så är det rätt mycket som inte hade kommit upp till ytan om inte journalistik hade funnits. Och jag försöker verkligen när jag pratar med barn och så här ibland, alltså, eller ungdomar och det här, hur viktigt det är att försöka hitta, att man inte bara följer vissa Twitterkonto eller att man faktiskt läser någon annan media, att man får lite olika perspektiv på saker och ting.
Mm. Så kallad källkritik.
Ja, det tycker jag. Och jag blir så glad när jag hör att mina barn i skolan har källkritik på schemat. Mm.
Vad skulle du säga gör dig till en bra programledare?
Ja, om jag nu är en bra programledare, men det jag hoppas...
Bevisligen så, ja. Så har du ju fått förnyat förtroende,
ja,
några gånger.
Ja, men det, jag hoppas att jag är det. Och jag tror faktiskt att det har mycket med min nyfikenhet att göra. Att jag är intresserad av människor och folks, vad de gör och vad som har hänt dem och vad som kommer och vad de kommer att göra. Och det tror jag faktiskt är en... Ja, jag tror faktiskt att det är mycket... Mycket ligger i det. Och att jag är intresserad också av det som händer i samhället faktiskt.
Mm. Sen tänker jag att du ger ett liksom, det är ytligt kanske, men du ger ett väldigt sympatiskt intryck.
Ja, ja tack. Nej, men det hoppas jag att jag också gör. Och jag tror också att det handlar, jag tror att man, jag är ju som jag är, och vissa grejer kan jag inte göra någonting åt, vissa grejer kan jag jobba med, men det känner jag väl också att jag förmodligen är ganska... Jag är nog sällan jag är otrevlig.
Mm. Men har du osympatiska drag?
Det har jag säkert. Alltså jag kan... Herregud, jag kan... När vi kör bil ibland... Det går inte många sekunder innan jag kan sitta i bilen och ondgöra mig över vissa företeelser eller vissa människor som kör bil och så
vidare.
Och
då är du ändå BMW-förare?
Har varit.
Värsta sorten. Okej.
Okay. Har varit.
Okay. Du har taggat ner nu.
Ja, jag vet inte, men... men, nej, men där kan jag... ibland är min stubin sjukt kort, liksom. Okay. Och det är jag inte jättestolt över.
Men det är bara i trafiken, eller?
Nej, det kan säkert hända på andra... Det kan nog hända, men framförallt när det är såna... Ja, men trafiken är ju där det lättast uppstår sådana situationer.
Right.
Så är det nog.
Men när blev du riktigt arg utanför trafiken senast?
Bra fråga. Jag kommer inte på det nu, faktiskt.
Förbannad på någon av ungarna, eller?
Ja, men det har man ju blivit. Ja, precis. Ja, men nu är det ju så här, de är ju liksom i en ålder nu där... Alltså, tonår och grejer och så här. Och det kan man ibland uppfatta som en frustration. Alltså, jag vill ju vara en bra och god förstående förälder. Men ibland är det ju... Det händer ju grejer i deras knoppar och kroppar också. Som man inte riktigt alltid hänger med i svängarna. Och där man ibland kan uppleva... Eller man, jag kan uppleva... Jag fick kramp i låret här. Där man ibland kan uppleva en viss frustration att man inte hänger med riktigt. Eller att jag kanske uttrycker mig på helt fel sätt. Där jag tror att jag är en bra och cool pappa och säger inte det. Liksom. Mm.
Och säger cringe. Och så säger att man inte säger cringe längre.
Nej, men typ. Ja. Det fattar ju inte jag. Liksom. Nej, när man kan ju vara rent ut sagt väldigt pinsam. Mm. Men också att jag känner att jag skulle vilja tala på ett sätt så att jag kanske, det hade kanske gått in på ett bättre sätt.
All right.
I barnets tankegångar.
Mm. Men verkar det bli bra folk av dina söner? Eller?
Ja, än så länge. Jag skojar bara. Men det hoppas jag och det tycker jag verkligen också. Det är underbara unga, underbara barn. Jag tycker vi har sjukt kul tillsammans. Och de är också intresserade av det som händer runt omkring dem. Och det tycker jag är... Det har både jag och Victoria försökt att få dem att vara.
Mm.
Och så.
Men du verkar ha haft mer i det också. Det var liksom högt i tak hemma, mycket diskussioner.
Ja, det har det. Och det kan jag faktiskt komplettera lite med då när du pratar om varför det blev journalistik just. Att det har alltid varit liksom mycket diskussioner hemma om politik och samhälle. Och liksom, jag har alltid blivit lyssnad på, vilket jag har... Alltså jag är så otroligt glad för det, att jag har blivit tagen på allvar, att jag har blivit lyssnad på av mina föräldrar alltid. Och det är väl en av de grejerna som jag har satt mest värde på, så att säga. Och som jag verkligen försöker, vara en sån person, försöker vara en sån förälder själv. Där jag vill att de ska känna att jag lyssnar på dem.
Mm. En sak som jag inte vet, har du syskon?
Jag har en 5 år yngre bror.
Okej, okay. Är ni tajta?
Ja, Det är vi. Sen har vi ju båda två barn och det har ju varit år där man inte kunde. Men han bor här uppe med sin familj och vi hörs hyfsat ofta, ses i sista åren inte riktigt lika ofta. Men det är mer på grund av praktiska grejer liksom.
Jag förstår. Logistik.
Men, ja, men vi har ju rest tillsammans och vi har haft jättekul ihop och sådär också. Så att, och det är alltid kul när vi ses.
Vad blev det av honom?
Han är i en helt annan bransch. Han jobbar som IT-konsult.
Okay.
Ja, så att han sysslar med sånt som jag inte ens vet vad jag skulle börja med, vilken tråd.
Ja, jag förstår. I din då nära nog 25-åriga karriär, vilka jobb är du liksom är stoltast över? Den dag du tvingas söka jobb och ska visa ett CV?
Ja, du. Alltså, det finns ju klart vissa intervjuer eller vissa skalper som man har varit med och... spännande och kända personer, men samtidigt så tycker jag att det har varit jättekul. Jag har följt Ingvar Kamprad på ganska nära håll till och från. Gjort ett par program om honom, tycker jag har varit väldigt roligt.
Hade han lite douche-tendenser eller?
Alltså jag tror så här, som jag har sagt tidigare, att man blir inte en sån framgångsrik person om man inte är stenhård också. Mm. Så jag är helt övertygad om att han var det. Sen hade han ju en otrolig folklighet i sig och kunde ta folk på sitt sätt och fick dem att ta... Alltså han kunde vara den han ville. Sen var han väl naturligtvis alltid var. Han var ju van att bli lyssnad på ett annat sätt. Jag menar, och jag tror att om inte han blev lyssnad på så såg han nog till att han blev lyssnad på. Det är jag ganska övertygad om. Men... det var ju ofta så när man växte upp i Älmhult och så här, men tror ni verkligen att han är så enkel som han vill göra sken av? Och det har ju även följt, den frågan har ju följt genom hela hans liv så där på något sätt. Jag har inget jättebra svar på det, men jag tror faktiskt att han faktiskt var det, att han var en väldigt enkel människa. Mm. Sen är det klart att han bodde i stora hus och körde säkert en annan fin bil också, men det var ju ingen person som hade 8 hus i Västindien och lika många någon annanstans liksom.
Nej. Fler jobb som du är stolt över?
Jag fick till en ganska bra intervju med Keith Richards när jag träffade honom en gång för några år sedan. Det tyckte jag var lite orolig för, eftersom det är en person som har betytt så mycket i mitt liv eller mitt musikaliska. Alltså så här, att det kan ibland vara lite svårt att träffa de här. Och så är de ett asshole liksom, och sen så blev det tråkigt, men han var verkligen inte det, och det blev en väldigt spännande intervju, tyckte jag själv då.
Vi ska återkomma till de jobben som du är mest stolt över, men när du ändå nämnde det, finns det någon du kan nämna som inte har varit så sympatisk?
Ja, men det har jag nämnt tidigare, tror jag. Jag blir lite besviken på Rod Stewart till exempel. Jag tyckte att han hade en attityd som jag inte gillade överhuvudtaget. Sen blev han lite roligare när vi pratade om Faces, hans grupp, eller när vi pratade om lite fotboll och sådär. Men jag tyckte inte han hade en jättekul attityd faktiskt.
Nej, all right.
Det finns säkert andra också, men
när du då i undantagsfall misslyckas med en intervju, tänker du att det är ditt fel då?
Ja, det tänker jag nog rätt ofta, för jag tycker att det är ju mitt jobb. Det är ju mitt jobb att använda mina nycklar och mitt sätt att vara, och alltifrån att göra en person lugn till eller vad det nu kan vara. Och blir inte en intervju, då tycker jag oftast... Sen är det klart, intervjupersonen i sig måste ju bjuda till. Och då kan man ju kanske tycka att det ligger en otrolig utmaning att få en sönderintervjuad person intressant. Ja. Och det är ju min uppgift att få det, så det är klart jag kan tycka, och det kan vara omständigheter, till exempel om man är ute och bevakar kungafamiljen och sen så får man av olika omständigheter så kanske det inte blir lika lång tid man skulle vilja ha, eller att det kan vara att man kan känna vad fasiken, åkte jag hit och sen så blev intervjun inte så bra som jag ville, men sen har jag kommit hem och det har blivit jättebra intervju och har jag varit jätteglad, så att säga. Men så att jag lägger nog skulden på mig själv att oftast om det inte blir bra.
Tillbaka då till stolt spåret.
Ja.
Den tyckte jag var jobbig.
Nej, men det är svårt. Det är svårt att liksom, det finns ju starka ögonblick. Jag menar, jag tänker på när jag träffade sångaren i Angels of Death Metal, som gjorde en av sina absolut första intervjuer efter det här fruktansvärda som inträffade i Paris. Jag tror det var faktiskt en av de, kanske till och med den första länge intervjun han gjorde efter det här, när de var i Bataclan och jag vet inte hur många som dog bara framför dem. Han bröt ihop fullständigt i sändning, och det var ju sådär. ibland kan man säga, jag tänkte faktiskt det när han kom, liksom, är det verkligen så att han är redo att prata om detta egentligen? Och han var ju helt knäckt. Han sa själv att han var en raw nerve, kom jag ihåg. Och då kan man ju tycka att det är jättebra så tillvida att han blev väldigt känslomässig och att han grät och att han pratade otroligt målande om vad som hände. Men så det kan ju vara nöjd med dem, men samtidigt så kan man tänka, jaha, gjorde jag något, det kanske inte var bra att jag var en del i att han typ bröt ihop i tv. Förstår du vad jag menar? Att
det, lite spekulativt.
Ja, kanske. Men lite så kanske. Men samtidigt så var jag väldigt noga med, innan han satte sig i studion och sa att nu kommer vi prata om detta. Och han ville ju det själv liksom.
Känner du att du har varit, alltså, känner du att du har gått med på intervjuer där du kanske borde ha, alltså just av spekulativa skäl som du kanske borde ha skitit i?
Alltså jag kan inte komma med något konkret exempel, men det är säkert så att jag har dragits med i någonting, eller att man ibland inte har tänkt ett steg längre vad jag kanske skulle gjort eller vad så här. Det har säkerligen hänt. Och när man måste vara extra noggrann med sånt, det är ju i samband med väldigt tragiska händelser. Jag tänker liksom, nu bara det som bubblar nu, det kan vara terrordåd, det kan vara olyckor, det kan vara när man är ute, som jag har varit ute och letat efter barn som är försvunna eller vad du vill liksom. Jag tänkte på när jag berättade om det här flyktinglägret som jag besökte då vet jag att jag satte mig ner och grät faktiskt efteråt när jag kom ut därifrån. Jag tyckte det var helt fruktansvärt. Jag var helt knäckt när jag kom ut därifrån. Och så vet jag att jag råkade fylla år just den dagen också. Så att då ringde jag hem och pratade med barnen och min fru. Och då, ja, men det var för mycket liksom. Men å andra sidan har det givit mig någonting. Alltså att ha besökt sådana miljöer har gjort mig till en bättre journalist, tror jag också. Bättre människa. Att man har fått perspektiv på saker och ting. Och se hur det verkligen funkar på en plats.
Så att, tycker du att det är viktigt? Nu är jag tillbaka på intervjuteknik kanske, men för mig har det ju utkristalliserat sig genom åren att även om jag i viss mån då ibland kan känna så här, något svar som du har givit idag har jag hört i en annan intervju kanske. Det tycker jag är ju jobbigt. Så ska det helst inte vara. Är det viktigt för dig att du gör något originellt?
Ja, men det är klart. Jag vill ju sätta ett avtryck på en intervju. Jag vill ju att det ska bli en bra intervju. Sen så inser jag ju inte naiv. Jag inser ju att framförallt personer som har varit intervjuade tidigare, att det är väl svårt att få något helt unikt. Ibland har det nästan visat att jag skämts efteråt därför att jag trott att jag har kommit hem med någonting unikt. Och sen så inser man att där blev du rätt lurad. Alltså det var grejer som man har sagt, som den personen har sagt flera gånger tidigare. Och där jag bara, ja men hör på detta, det är ju skitintressant. Ja men hörde du inte att han eller hon gjorde det? Så här, då kan jag känna mig så här lite grundlurad, om du förstår vad jag menar. Samtidigt, de få intervjuer jag har gjort, alltså som har gjorts med mig, så inser jag ju också att det är ju rätt lätt. Det finns ju vissa grejer som jag har sagt till flera. Men det är ju inte för att jag vill gå the easy way eller på något sätt. Så, utan det kan vara det att den som intervjuar mig ställer frågorna om det. För att jag vet inte. Och då, vad ska jag säga? Det var det jag var med om. Det var det jag gjorde. Jag kan ju inte säga det på något annat sätt.
Nej,
liksom.
Nej visst. Men ja, så är det väl. Och ibland så får ju autopiloten kan ju göra ett jävligt bra jobb
så
också.
Så är det. Men jag hade, eller har fortfarande en ambition. Men jag vet så här, jag jobbade stenhårt på det. Det är att jag tänkte så här, första frågan ska vara någonting som skakar om mig för mycket sagt. Men någonting ska vara lite oväntat. Det ska vara någonting, framförallt när man intervjuar personer som är typ sönderintervjuade eller kända, väldigt kända personer. Så här, då ska det vara någonting som får dem att bara, oh shit, det var lite spännande. Alltså, jag kommer så väl ihåg när jag intervjuade Pavarotti en gång hemma hos honom.
Frågade du om katthistorien sen?
Nej, det gjorde jag inte. Men däremot så började jag prata Zlatan med honom. För där hade Zlatan precis skrivit på för Juventus.
Det är en sån sak som du har berättat förut.
Ja, jag vet. Ja. Men det är för att det kanske är också för att jag tycker att den är ganska där så här, då kan det hända någonting. Men jag ber mig, jag ska inte
nej,
prata
nej, nej.
Mer om det.
Jo, men ja. Nu får du ju ge.
Jo, men då vet jag att då var han ganska blasé innan. Och sen var det inte det att jag ägnade Zlatan och vidare uppmärksamhet. Det var två frågor, men då skakade de lite för honom. Då blev han bara så här, oj, ja, det var intressant. Och så kunde man öppna det upp för andra frågor sen.
Ja, du vet, så Jag planterade mitt gräv, att jag visste om att du hade gjort det där grävet tidigt.
Ja, ja.
För att få dig...
Mycket bra, ja, och du lyckades ju också.
Tack så hemskt mycket. Ja. En fråga som jag inte är så förtjust i, men som jag får väldigt ofta, och som du förmodligen får väldigt ofta också, kolon, drömintervju.
Ja, precis. Mm. Och det har jag ju försökt svara på några gånger. Och jag vet att någon gång har jag svarat Zlatan och någon gång har jag svarat Bob Dylan och sådär. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig just nu. Jag är nog så jävla tråkig så att jag har nog ingen drömintervju har jag kommit på.
Nej, men det är lite samma sak för mig. Jag vill göra en... eftersom vi båda har frågat... Jag har i och för sig aldrig frågat Bob Dylan. Men Zlatan har vi ju lagt förfrågningar på, både du och jag, en och annan gång.
Ja, ja.
Och eftersom han inte har kommit efter 15 förfrågningar så vill han förmodligen inte.
Nej, precis.
Och då tänker jag att då blir det fan så mycket bättre med Jesper Börjesson som ville komma hit.
Ja, det ligger mycket i det, ja, faktiskt. Nej, men, och jag känner att det är precis lite grann. Alltså man ska, jag tycker så här, om det är någon person som man verkligen vill göra intervju, då ska man ju inte sluta så. Men jag kan också känna att då kan det vara bra om det får ligga och vila ett tag, som du är inne på det. Då vill han väl inte komma. Sen ibland kan det faktiskt vara så att trots att man har frågat 15 gånger så har det ändå inte riktigt gått upp för huvudpersonen att till exempel du vill göra en intervju med Zlatan. Det kan ju vara så att inte han har fått reda på det, eller att han har fått det presenterat sig i fel kontext eller någonting. Det har faktiskt hänt någon gång att nej, men jag vet hur länge jag höll på att få en intervju första gången med Ingvar Kampa. Det höll ju på nästan ett år första gången. Och det var inte förrän jag via en kompis pappa kunde alltså verkligen nå nära då. Och sen efter det så hade ju vi vår egen lite dialog, han och jag. Men just det där att, nej, men då fastnade ibland hos diverse...
Gatekeepers
som det så snyggt heter. Så att det har väl ibland fått mig att fortsätta då, men jag kan ju verkligen förstå vad du menar, att har man försökt länge med personer det alltid blir ett nej, så bara nej, men då låter det vara.
Ja. Robin, du får komma till mig om du vill.
Ja, precis. Har du inte intervjuat Robin?
Nej. Men det har du.
Det har jag, men du skulle göra en lysande intervju med henne om hon kom.
Ja, om hon vill. Så är hon jättevälkommen. Du, vad vet du om din framtid?
Ja, menar du liksom livet, jobbet eller allt sammans? Eller jag vet inte, vad tänker du?
All of the above.
Ja, jag vet inte. Jag kan ju gå in i liksom perioder ibland där jag kan få lite ångest över det. Inte för att jag känner att jag behöver ha det, men därför att jag... Ja, men som till exempel det här med att jag har jobbat med det. Alltså jag har varit på fyran sedan 1996. Men det är ju någonting jag är väldigt stolt över, som jag tycker mycket om också. Men ibland kan jag bli så här, hur länge ska jag jobba med det jag gör? Och det beror inte på att jag inte trivs med det jag gör. Men det kan bara vara så att jag känner att, fasiken, vad ska jag göra resten av mitt liv? Det kan ge mig lite ångest faktiskt. Eller det är ett populärt ord. Men det kan ge mig liksom lite så där tankar som inte alltid är så positiva liksom. Men så, jag vet ingenting
och vad tänker du då? Liksom, alltså, för du måste väl ändå ha en plan B?
Nej, men det är ju det jag inte har. Okay. Det är ju det som är så jobbigt.
All right.
Har du en plan B? Eller jag har ingen plan B.
Ja,
det kanske du behöver inte prata om. Men ja, då blir jag ännu mer stressad om du också har en plan B. Men jag vet inte. Jag tror däremot att det har varit vissa tillfällen när jag har funderat mer på om jag ska göra något annat och sådär. Och då har jag ju insett när jag har pratat med olika människor som jag känner eller som jag tagit kontakt med som av olika skäl, att det på något sätt borde ordna sig.
Mm.
Det är kanske det som är plan B då i så fall. Men den är ju väldigt lös i sina konturer i så fall.
Ja, men det är lite jobbigt, ja. Precis. Men ja. Det tänker väl jag också den dagen som Acast drar ut pluggen på min podd.
Precis. Att på något sätt borde det lösa sig.
Ja, det har ju gjort det hittills för oss båda. Ja. Men det är ju lite, det hade ju varit härligt att härligare att ha en riktning ordentligt. Ja.
Nej, jag håller med dig. Och det kan ge mig lite sådär. Mm. Det kan bli lite kallsvettig av faktiskt.
Så du vet inget om din framtid förutom att det ska tuffa på?
Ja, men alltså, jag vill ju att det ska göra det. Liksom, nej, det vet jag faktiskt inte.
Och sommaren då? Ska du ut med båten nu?
Då ska vi åka. Först ska vi åka till våra kompisar i USA. Det ska bli jättetrevligt. Och sen så blir det båt. Mm. Och lite annat, lite sådär. Ett besök i Älmhult blir det nog faktiskt också.
Mm. Vill du rekommendera något?
Då tycker jag nog att man ska... jo, det vet jag. Jag vill rekommendera de som inte har läst och de som har läst den tycker jag i så fall ska läsa om hela utvandrarserien, Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Mm. För det gjorde jag under våren. Och slogs av hur förbannat bra det var, hela den här bokserien. Och hur otroligt aktuell den är. Och hur mycket jag tror att vi svenskar skulle lära oss av att läsa om den igen faktiskt. Mm. Eller läsa den.
Ja, jag har inte läst den.
Nej, men då rekommenderar jag definitivt att göra det.
Tack. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Bra fråga. Då tycker jag i så fall faktiskt att du ska försöka intervjua kronprinsessan. Se om du kan få kronprinsessan på en intervju.
Jag skrev ett brev till henne, men eftersom jag inte läser skvallertidningar så reguljärt så hade jag missat det faktum att hon var höggravid. Så att jag fick ett nej.
Okay.
Men det kanske är dags att försöka igen.
Ja, det tycker jag. Ja, men jag tror att i så fall hade ni haft ett trevligt samtal.
Kan du lägga ett gott ord för mig?
Självklart.
Ja. Har du hennes mobilnummer?
Nej, du
har inte. Nej, okej. Men du kanske kan meddela henne på något sätt att Kristoffer är en bra kille.
Ja, men det lovar jag.
Vad fint.
Om tillfälle uppstår så lovar jag göra det.
Ja, men du kanske ska träffa henne snart eller?
Inte vad jag vet, men det blir det säkert någon gång efter sommaren. Mm. Kan jag tänka mig.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma. Det var väldigt spännande och kändes jättekul att prata. Hoppas att du har fått ut någonting av det.
Ja, herregud. Tycker jag skötte mig okej, du som är proffs.
Du skötte dig med den äran och du fick mig att känna mig väldigt avslappnad och lyssnad på. Så att jag är väldigt glad att jag kom hit. Mm.
Tack. Jag vet nästan vad du tänker nu. Du tänker, vad tycker egentligen Jesper Börjesson om Queen? Jo, det är ju bara att kvista in på Värvets Instagram och kolla. Länk i avsnittstexten nedan. Och apropå Queen är vi tillbaka om en vecka, då med det här.
Ja, jag är väldigt bra för ensam. Och jag vill vara mycket ensam. Men det är också kluven inför det, för att en av anledningarna till att vi lever är för att vara med andra människor. Och ibland tänker jag att jag misslyckas lite med det genom att jag är för mycket med mig själv.
Det går inte att ta miste på Jonas, Queen of Fucking Everything, Gardells stämma. Och du hör den i minst en timme till här alldeles snart alltså. Till dess, tack och på återhörande. MVH K-triumf. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.